Då ska jag läsa lite av de texterna som Linnea kommer att predika över idag. Från Jona 1:1-3. Vi får se om vi får upp texten. Ja, där var den. Jona. Herrens ord kom till Jona, Amattias son. Bege dig till Nineve, den stora staden, och håll en straffpredikan. Jag har fått ögonen på ondskan där. Och Jona gav sig iväg, men för att fly till Tarsis, bort från Herren. Han vandrade ned till Jafo och fann där ett skepp som skulle till Tarsis. Han betalade för resan och gick ombord för att följa med till Tarsis, bort från Herren. Sen ska jag läsa ifrån Johannes 11:1-27 om Lazarus som uppväcks. En man som hette Lazarus låg sjuk. Han var från Betsaida, Betania, byn där Maria och hennes syster Marta bodde. Det var Maria som smorde Herren med vällyktande balsam och torkade hans fötter med sitt hår. Och Lazarus som låg sjuk var hennes bror. Systrarna skickade bud till Jesus och lät säga: Herre, din vän är sjuk. När Jesus hörde det sa han: Den sjukdomen leder inte till döden utan ska visa Guds härlighet så att Guds son blir förhärligad genom den. Jesus, han var mycket fäst vid Marta och hennes syster Lazarus. När han nu hörde att Lazarus var sjuk stannade han först kvar 2 dagar där han befann sig. Men sedan sa han till lärjungarna: Låt oss gå tillbaka till Judén. Lärjungarna sa det till honom: Rabbi, nyss försökte judarna stena dig och nu går du tillbaka dit. Jesus svarade: Har dagen inte 12 timmar? Den som vandrar om dagen snavar inte, eftersom han ser denna världens ljus. Men den som vandrar om natten, han snavar, eftersom ljuset inte finns i honom. Efter att ha sagt detta fortsatte han: Vår vän Lazarus sover, men jag går dit för att väcka honom. Då sa lärjungarna: Herre, sover han, så blir han ju frisk. Jesus hade talat om hans död, men de trodde att han menade en vanlig sömn. Då sa Jesus rent ut till dem: Lazarus är död. Och för er skull, för att ni ska tro, är jag glad att jag inte var där. Men låt oss nu gå till honom. Thomas, som kallas tvillingen, sa till de andra lärjungarna: Låt oss gå med honom för att dö med honom. När Jesus kom dit fann han att Lazarus redan hade legat 4 dagar i graven. Betania låg ju inte långt från Jerusalem, ungefär en halvtimmes väg. Och många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över brodern. När Marta hörde att Jesus var på väg gick hon och mötte honom. Men Maria satt kvar hemma. Marta sa till Jesus: Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa: Din bror kommer att uppstå. Marta svarade: Jag vet han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Då sa Jesus till henne: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon sa: Ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som ska komma hit till världen.
Jag tycker att det känns lite extra roligt att få predika här idag. För jag får ju jättemånga möjligheter att snacka för ungdomarna och lägga mycket tid med dem. Men det blir inte riktigt lika ofta söndagar. Så det känns lite lyxigt att få vara här idag, tycker jag. Och den första tiden när jag bodde här i Sävedalen kan man säga att jag bodde här några 100 meter bort från kyrkan på Parkvägen. Väldigt bra. Och sen i början på november så blev det att jag började flytta och så blev jag utbybo ganska snabbt. Och jag bor i ett lägenhetshus där Men det känns inte riktigt som ett lägenhetshus. För det är väldigt få lägenheter, 4 stycken. Så man lär verkligen känna varandra i huset. Och sen är det liksom, det är en stor trädgård med gamla knotiga äppelträd. Det är bikuper och blomsterrabatter och grejer. Och precis bortanför då stängslet så kommer Utbyberget och skogen. Så när man är inne och tittar ut så känns det mer som man bor i någon slags flerfamiljshus och att det är på landet än att det är liksom här i stort sett. Så det är liksom lite speciellt så. Och något som jag lade märke till ganska snabbt där, det var att det var väldigt mycket småfåglar och ekorrar. Det räcker liksom att ställa sig och titta ut. Och så börjar man se liksom det där myllret ganska direkt. Och det är ju dels det gamla äpplen på träden och sådär. Men det är också en av grannarna som hänger ut jättemycket mat. Hon är ute i flera omgångar varje dag. Och då kan ni ju tänka er att är det mycket i grunden så blir det jättemycket. Och någonstans här, när jag brukar stå och titta ut med en kaffekopp, tycker jag att det ser ganska idylliskt ut på något sätt. Så här ljust och vackert och de här knotiga träden och djuren. Men i huset, eller i trädgården, så finns inte bara de djuren och att vi som bor där trivs bra. Utan i huset finns det också ett väldigt rikt kattliv. Och där händer det grejer. Och jag tror, är det någon som följer mig på sociala medier eller någon i min familj, så har ni sett att jag också har sällat mig till skaran och kattägare för en vecka sedan. Så det är mysigt, jag har en liten kattbebis hemma. Så vi får se, hon kanske kommer liksom ge sitt strå till stacken då. För det som händer i trädgården när någon av katterna dyker upp på scenen är ju att det där som var så vackert och lugnt och tryggt bara totalvänder. Alltså många av djuren försvinner iväg. Och de som är kvar, liksom, tittar man lite noggrannare så ser man ju direkt att det är oro, det är nervositet och det går nästan att ta på det liksom. Hade det varit en film så tänker jag att då hade det blivit mörk himmel och regnet hade börjat falla och åskan hade dundrat. Liksom det är samma plats, samma vy. Men beroende på läget så är känslan väldigt olika. Och en dag i höstas, jag kom faktiskt inte att tänka på det här efter att jag själv hade skaffat katt, det kan man ju tänka. Utan jag stod en dag i höstas och tittade ut. Och la märke till det här. Såg jag en av katterna smyga runt ett av träden och spana upp. Och då slogs jag av en fråga. Hur är vår bild av Gud egentligen? Är han den där goda, trygga, mer idylliska platsen som vi kan få komma till och vila och ha som hemma, koppla av? Eller är han trädgården som den är när katten dyker upp? Den känslan. Och jag tror kanske inte att det är så många av oss som är här idag som skulle rakt av säga att Gud är katten. Liksom. För det kan ju hända att det är någon som gör det. Eller som funderar och inte alls vet om den tror. Men jag tror att de allra flesta av oss sitter ju här för att vi tror på en god och kärleksfull Gud som vill vårt bästa och vill lägga vårt liv i hans händer. Liksom. Lita på honom. Men däremot så tänker jag att det faktiskt kan finnas områden i våra liv där det ibland kan liksom titta fram en sån här gudsbild av trädgården med en katt i. Eller i alla fall kan det vara det för mig. Det kan vara något område som är svårt att lita på Gud i. Om jag lägger det här i hans händer, håller han verkligen? Bär han det eller är det bättre att jag håller det själv? Eller hur reagerar han om jag gör så här? Eller tänk om jag säger, använd mig till vad du vill. Och så typ skickar han mig att göra något jag inte vill. Och så blir man lite så här, vågar man inte riktigt be det. Eller kanske bara en sida av Gud som är oförståelig eller lite läskig. Jag hör, så det är inte liksom, jag tänker kanske inte katten överlag. Men när det finns områden i vår gudsbild som kan visa sig. Och jag tänker, ibland så vet vi om att vi har sådana grejer som vi går och funderar på och brottas med. Det är liksom uppe vid ytan. Och andra gången så ligger det liksom djupt begravet och det är bara precis när en specifik sak händer, man trycker på just den punkten, som det kommer fram. Va? Vad var det? Vad var det för bild av Gud liksom som kom? lite kanske som en mina i en annars fin gräsmatta. Och jag tänker att vi ska prata lite om det idag. Eller fokusera på det. För jag tror att det är viktigt att göra det av många anledningar. Också för att de kanske många gånger inte är sanna. Eller något som ligger och pyr, och då är det bra att faktiskt ta tag i det. Och två personer i Bibeln som ger uttryck för olika gudsbilder. Ni kanske kan gissa vilka det är eftersom vi läste texter om dem innan. Men det är ju både Jona och Märta. Och båda de hamnar ju i situationer. De ställs inför situationer som gör att en bild av Gud kommer fram som de har. Och många gånger kan det ju vara så. Att det är något, en situation vi hamnar i. Och då märker vi liksom vad vi känner i situationen. Och Jona, han blev ju kallad att gå till Nineve. Som var den tidens stora världshuvudstad. Jag tänker, jag vet inte vad som är det idag, om det är Hongkong eller New York eller Paris eller någon av dem liksom. Och säga att men ni lever i synd, ni behöver omvända er. Så att de skulle ha en chans att göra det. Och vi vet ju vad han gjorde. Han vände på klacken och gick åt andra hållet. Bokstavligen. Och sen kommer det fram varför. Säger han lite senare då. Det läste vi inte innan. Bara att han vände på klacken och gick när Gud kallade. Men då står det. Och då refererar han tillbaks liksom. Att Herre, var det inte det jag trodde redan där hemma? Det var därför jag ville fly till Tarsis förra gången. Jag visste ju att du är nådig och barmhärtig Gud. Sen till vrede och rik på kärlek. Beredd att ångra det onda som du har hotat med. Alltså han tänkte att Gud kommer ordna det här på något sätt utan att jag behöver ge mig in i det. Och så vände han på klacken. Och sen vet vi inte varför. Om han blev nervös eller om det var något helt annat. Men man kan ju förstå om han blev nervös. Spontant sådär. Men oavsett så var det så att han vände på klacken. Och någonstans så blev hans omständigheter tog överhanden jämfört med hans bild av Gud. Alltså bilden av Gud och tilliten och varför det var viktigt att gå på hans vägar. Blev liten. Och omständigheterna blev stora och så var det det han såg och vände. Och så flydde han till sjöss, hamnade i magen på den där fisken. Och så började han tänka ett varv till, vilket man ju också kan förstå att man gör i det läget. Om man överhuvudtaget kommer över paniken. Börjar tänka och inser att Gud är ju viktig för mig. Jag vill ju gå på hans vägar. Så han ångrar sig och vänder tillbaka till Gud. Ber om förlåtelse. Och så blir han ju uppspottad av fisken och då går han på den där kallelsen som han fick från början. Åkte till Nineve och gick någon dagsresa in i stan och började berätta det budskapet som han hade fått. Och vilket ledde till att de omvände sig, de ändrade sig. De behövde inte hamna i någon taskig situation. Märtas situation var ju en helt annan. Hon var en nära vän till Jesus. Antagligen en av hans bästa vänner. Hon hade ju verkligen fått se vem han var och vad han kunde göra. Alltså under och tecken. Och, ja, kände honom liksom. Så när Lazarus blev sjuk så var det ju självklart för henne. Att vi måste skicka efter Jesus. Han kommer ju att lösa det här. Hon hade liksom tilliten. Och sen hände det som inte får hända. Att Lazarus dör. Och när Jesus kommer så visade sig att han inte ens hade skyndat sig. Utan han hade dröjt ett par dagar med att ge sig av. Med vilja. Och vi hörde ju att det berodde på att Gud skulle bli förhärligad i långa loppet. Liksom, när Lazarus kom tillbaka till livet. Så vi vet ju någonstans. Och Jesus visste det. Men Märta visste det inte. Och i det läget så är det ju egentligen inte jättekonstigt om Märta hade gjort som Jona gjorde. Och gått åt andra hållet. Eller sagt, nej Jesus, nu får det vara nog. Du grumlar mitt förtroende. Nu hit men inte längre. Inte jättekonstig reaktion om man hade valt att göra så egentligen. Men det fina var att Märta inte satte stopp där. Utan hon gick honom till mötes. Konfronterade honom. Och så sa hon, om du hade varit här hade min bror inte dött. Och så nästa ord, som jag, det är fantastiskt. Eller jag läser från början. Om du hade varit här hade min bror inte dött. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om. Så hon har precis blivit jättebesviken på Jesus. Men ändå så tappar hon inte perspektivet att även om det otänkbara hade hänt så är Gud ändå Gud. Och han håller och han är värd hennes tillit. Även om omständigheterna ser krassa ut liksom. Och man kan ju tänka att så här, ja, men hon visste ju att ja, det här med att du gör, eller Gud gör vad du än ber honom om. Att ja, hon kanske visste och bad honom att uppväcka Lazarus. Men det var inte det handlade om. För att när Jesus sen säger att han ska uppväcka Lazarus så fattar hon inte vad han menar. Utan bara, ja, det ska ju ändra sen om många år när alla andra också kommer tillbaka till livet. Men hon förstår inte. Så det är liksom inte det hon säger, att allt är lugnt för du kommer ändå ordna det nu i efterhand. Utan det hon säger är att trots omständigheterna så har jag en förtröstan på dig. Och det är ganska häftigt i den situationen. Så om Jonas omständigheter från början i alla fall blev större än hans bild av Gud, så kan vi säga att det var tvärtom för Maria. Att hennes bild av Gud var större än hennes omständigheter. Hon lät inte omständigheterna definiera vem Gud var. Det var en god och trygg plats. Så för henne så gömde inte omständigheterna varken en opålitlig bild av Gud eller att det startade en bild av Gud som var, håller han, kan jag lita på honom, han ställde inte upp. Utan hon liksom håller fast vid att Gud håller. Och kanske är det någon som kan känna igen sig i Jona. Jag kan göra det ibland. Att man missar chansen, man vågar inte. Eller är lite för långsam. Och så har det liksom möjligheten hunnit passera innan man kommer på att man ska göra någonting. Och då tänker jag att den berättelsen om Jona kan ge hopp. För en av de stora poängerna i den är faktiskt precis det som Jona själv sa om att Gud är nåderik och kärleksfull och ger nya chanser och vill. Liksom. Och det kom ju fram både i att Nineve, att det liksom, de fick en ny chans. Att man fick se Guds hjärta genom det. Men det roliga är ju att det också kommer fram genom att Jona själv har hållit på och betett sig och ändå får nya chanser. Och på samma sätt tänker jag att vi ibland kan ta lite snirkliga vägar. Men Gud kallar oss alltid tillbaka och ger oss nya chanser att leva för honom och gå hans vägar. Och sen kan det fortfarande vara, det betyder inte att, eller en del grejer missar vi helt enkelt. Och det kan vara jättedumt, för det kan vara en situation som går förbi och som inte kommer igen. Men då får man... ja, någonstans ändå att Gud fortfarande kallar oss. Kom tillbaka, kom tillbaka. Gå på min väg, följ min kallelse. Och det tycker jag är hoppingivande. Och om någon känner igen sig i Jona, så tänker jag att det kanske också är någon som känner igen sig i Maria. Finns det lite olika bitar i henne. Dels det här att Gud så tydligt var den trygga hemmahamnen. Den hon kunde gå till liksom, och som höll. Att kanske känner folk igen sig i det. Och det är ju fantastiskt. Och då tänker jag att Marta kan vara liksom en lite så här, ja, men gott så här, inspiration. Eller bekräftelse. Men kanske sitter det också någon som känner just det här att, men jag har litat på Gud. Jag har trott och sett att han kan. Och ändå så höll han inte i den där situationen. Och det kan ju bli oerhört smärtsamt när det blir så. Och då tänker jag att Märta, eller berättelsen om Märta också kan vara en hjälp. För att den berättar om att Gud är god, även om omständigheterna ser kassa ut. Att han kan göra något gott framåt, precis som han gjorde för Märta och Lazarus. Att även om omständigheterna ser mörka ut, så finns det liksom... ett ljus i tunneln. Och han är en mästare på att göra något vackert av det som blivit trasigt. Båda de här berättelserna om Jona och Märta, de berättar ju också om att det är viktigt att om det dyker upp någonting som är oroande i gudsbilden, eller om det dyker upp en katt i trädgården, så är det viktigt att dra fram den i ljuset, att möta den. Märta gjorde ju det genom att gå ut och konfrontera Jesus direkt. Och så blev det ju aldrig riktigt någon djupare, jobbig grej. Och för Jona tog det ju längre tid, men han flydde först. Men sen gick han ju tillbaka till Gud och pratade med honom och lät Gud ge input tillbaka. Och jag tänker att vi på samma sätt kan fundera på, och jag vill uppmuntra det, att har du något område där det känns som att där bränner det lite, där känns det lite jobbigt, håller han där? Eller hur reagerar Gud om jag gör så här? Om det liksom är någonting som du kommer på där det finns en oro, då tänker jag att på samma sätt som dem så är det bra för oss att också dra fram det och titta på det liksom i ljuset. För ofta är det inte så skrämmande när man väl har dragit fram det. Och det gör också att man kan liksom få en större bild att förhålla sig till. Att det är ofta när något är okänt som det är skrämmande. Och det kan vara jobbigt att nysta i sånt här. Liksom, det kan ju även vara, alltså om man jobbar med sig själv eller det dyker upp grejer. Det är mycket lättare att så här stoppa under mattan och gömma det. Liksom, ställa sig tryggt på det. Men jag tror vi har allt att vinna av att faktiskt dra fram det ljuset. För det ligger gärna där och pyr lite ändå. Och precis som jag sa innan, det är, ibland vet man om det och andra gånger inte. Och kanske att det i så fall kommer ihåg något från den här predikan om det skulle dyka upp något. Och det är ju fantastiskt om det inte finns. Men jag tänker lite på, har ni spelat det här spelet på Liseberg? Jag tror att det heter Bonkebäver. När det är en massa hål i en typ träplanka eller träbräde. Och så dyker det upp små bruna huggkubbar. Och så ska man banka på dem liksom och få mer poäng ju fler man har träffat. Och jag tänker så här, när det dyker upp sånt här, bara, vad var det där? Ja, men då är det tillfälle att smack, liksom, eller knipsa av det, liksom, få möjlighet att jobba med det. Att det inte alltid behöver vara så jobbigt. Även om det kan vara jobbigt, liksom, så kan det ändå vara något positivt också. Tillfälle att kamma hem lite poäng. Liksom. Jag skulle vilja ge några tips på funderingar eller frågor som jag tycker har hjälpt mig när jag har funderat på om det varit gudsbilder men också andra grejer. Och det ska vi se om vi får igång projektor nu. Ja. Jag sa till Jakob här innan att blir du nyfiken på vad predikan ska handla om? Han skrev in massa kattkänslor i texten. Men den första, och jag kan säga, det är inte, jag kommer inte predika jättelänge till, så häng med liksom på de här nu så ni får med dem. Stämmer din kattkänsla, eller den trädgårdsvarianten där katten finns, stämmer den överens med Bibelns bild av Gud? Och det här tänker jag, det är ju en bra anledning att läsa Bibeln och kunna lära känna Gud och förhålla sig och se, det här stämmer nog inte, eller det här stämmer nog. Och det är inte alltid lätt att förstå Bibeln. Men det finns många bra bibelord som talar specifikt om vem Gud är och hans karaktär. Och sen finns det också det här att överlag framträder en bild av Gud som god och rättfärdig. Och att han liksom älskar oss bortom allt förnuft egentligen och ger sitt liv för oss. Och stämmer om det finns en orosbild av hur är Gud, eller vågar jag lägga det här? Stämmer den känslan överens med det som Bibeln har att säga om Gud är? Och så kan det hjälpa att sortera. Ja, men det här får jag fundera mer på. Det kanske stämmer. Eller att, nej men det här är ju inte rätt. Det får jag lägga bort. Och nästa fråga som jag tycker är bra. Om du tänker efter, vem är Gud för dig? Stämmer kattkänslan överens med din liksom faktiska tro om vem Gud är? Det som du i långa loppet har landat i och funderat på. När man backar lite. Ibland är det lätt att fastna i stunden liksom, och det som händer. Och speciellt om något är lite jobbigt. Men liksom, vad är den helhetsbilden? Och den sista frågan, den är på ett sätt, hänger ihop ganska mycket med den jag ställde precis, om vem Gud är för dig. Men det är, vilka erfarenheter har du av Gud? Alltså, vad har Gud gjort tidigare i ditt liv? Och vad är din erfarenhet av vem han är? Det kan vara bönesvar eller många, många olika grejer. Jag tänker det Johannes berättade, vilken erfarenhet av att få se liksom Guds kärlek och att han bryr sig. Säkert många andra grejer också, men det är ju en fantastisk grej att falla tillbaka på. Jag tror många av oss har andra grejer som vi har fått se Gud göra i våra liv. Större och mindre. Och stämmer den här liksom kattträdgårdskänslan med de tidigare erfarenheterna? Och ibland så kan det ju gå lätt att se att ja, men det här var inte bra. Det här får jag sluta med. Att, typ med de här frågorna till exempel. Att ja, det går ganska snabbt med vissa grejer. Och det kan vara lätt. Andra gånger så kan man se, nej, det stämmer inte överens med vad jag varit med om innan. Det stämmer inte överens med Bibeln. Och det, men det sitter ändå i mig. Och då tänker jag att då måste det få ta tid. Men också där är en av nycklarna, och det jag nämnde innan med Jona och Märta. Att vända sig till Gud och prata med honom om det. För en relation behöver ju inte alltid betyda att allt är guld och gröna skogar. Men att man vänder sig till. För då får Gud chans att liksom prata och ge input. Och någonstans ta situationen vidare. Så jag tänker, om det dyker upp något, så prata med Gud om det. Kan vara här och nu, eller när du kommer hem, eller ute på en promenad, vad som passar dig bäst. Och här kommer ju, vi kommer ha förbön, och man kan tända ljus och få hjälp. Om man vill ha hjälp och sätta ord på någonting, så kan ju någon annan hjälpa till och be också. Så ta en liten stund och fundera. Och känner du att du inte alls känner igen dig i det här, då tänker jag, vad skönt. Men ibland behöver man ta upp de där, ja, såna här grejer också i en predikan. Och jag kände det när jag stod där och kollade ut genom fönstret och såg katten smyga. Ja, finns det grejer ibland som vi behöver rensa ut liksom? Få lysa upp. Vi ber en bön. Gud, tack för att du är en god och kärleksfull Gud. Tack för att du renar oss, slipar på oss och drar oss närmare ditt hjärta. Jag ber att vi ska få en ännu sannare bild om vem du är. Du ska hjälpa oss om vi ibland tänker något om dig som inte stämmer. Att du får komma med sanning och dina perspektiv in i det. Amen.